Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Oh, fråga Anders och Måns.
Det är...
Vänta.
Nej! Oj, vad arg.
Ja, på ett hårstrå. Hur kan man vara så arg på ett hårstrå? Ja. När det är väldigt tappat kommer jag inte vara... Kommer jag vara arg för det?
Ja.
Ledsen.
Mm. Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till Fråga Anders Måns. Vi svarar på lyssnarfrågor och idag är det varmt i studion.
Ja.
Ni kan blunda och tänka er två medelålders män med begynnande små fläskmagar på magen utan bara tröja på sig. Och nu har vi papper.
Eller kan ni välja att inte blunda och föreställa er detta? Jag föredrar nästan att ni inte blundar och föreställa er detta.
Måns Nilsson, du heter Måns Nilsson. Jag heter Anders Johansson för att jag heter Anders Johansson. Ja. Har det hänt något sen sist?
Ja, du vet såna här captchas. Alltså pop-up fönster där man ska bevisa att man är en människa och inte en robot.
Ja, sådana ja.
Det kommer upp fönster med nya små rutor och bilder, så ska man klicka till exempel på alla övergångsställen.
Ja, okej, ja.
Och när man har gjort det och tror att man är klar, då dyker det upp ett nytt fönster och klickar på alla lastbilar. Mm. Och så tänker man, nu får du bestämma er. Tror ni att robotar klarar av bildpussel eller inte? Mm. Varför skulle de klara av ett men inte två i rad? Mm. Om ni misstänker att robotar kanske klarar av sådana här bildpussel, varför sitter jag då och gör den här dagisleken överhuvudtaget? Man känner sig som ett dagisbarn. Var är lastbilen? Peka på lastbilen. Mm. Lite intellektuellt förnedrad.
Mm.
Men sen är det också, ibland, lite svårt.
Ja.
Är det tåg eller lastbil? Räknas vänner som lastbilar?
Mm.
Va? Klicka på alla rutor där det finns trafikljus. Jo, men nu sticker den svarta plasten från det där trafikljuset in lite i nästa ruta. Ska då klicka även på den rutan? Mm. Eller riskerar då att bli utkastad från sidan och behöver jag om hela min semesterbokning?
Mm.
Så det är blandade känslor. Dels förnedrande att behöva göra en barnlek. Dels är barnleken ganska svår.
Mm.
Som när man spelar Memory med en tvååring och får stryk gång på gång på gång. Och måste börja småfuska.
Mm.
Häst och... äpple.
Mm.
Hästar älskar äpplen, därför räknas de också som ett par, de här två. Då är det jag igen.
Mm. Jag får alltid stryka min dotter i fyra i rad. Alltid.
Jag sitter ofta
ibland
på
kontoret. Ibland så petar jag upp den där bottengrejen som skallade. Nej, det åkte.
Sist. Du var på väg att vinna, men tyvärr blev det inte så.
Nej.
Jag sitter ofta på kontoret och jobbar sent. Jag jobbar ofta jättesent och när jag väl är klar då, äntligen och kan gå hem, då vill jag hem fort, så fort det bara går. Och därför tar jag en elskoter. Men vissa kvällar, dagar när elskoterföretagen tror att många är ute och festar.
Just det, då får man göra det där alkotestet, ja just det.
Då dyker det upp ett litet spel som jag måste klara för att bevisa att jag är nykter.
Mm.
Jag öppnar appen som vanligt, men innan skotern låses upp måste jag trycka på hjälmar som ploppar upp på skärmen. Som i det här spelet Whack-a-Mole som finns på Tivoli. Man ska slå mullvada i skallen med en hammare när de tittar upp. Så där står jag. Utanför kontoret, mitt i natten, stressad, har massa påsar och skit i händerna oftast. Och måste spela ett litet datorspel för att komma hem. Och spelet är inte så jäkla lätt. Mullvadsjävlarna dyker upp och försvinner på en hundradel sekund. Nah. Om man missar två, tre stycken så är man tydligen full och får inte köra.
Så svårt är det inte, Måns, faktiskt. Men okej, okay, ja.
Många gånger har jag stått och skrikit in i appen.
Ja.
Idioter, ni slösar min tid!
Varför har du aldrig i ditt liv ägt en cykel?
För att då står den på olika ställen i stan. Man går ner och ska ta sin cykel. Fan, den är inte här. Var ställde jag min cykel?
Ja, principen bygger på att man cyklar Att man inte cyklar och går varannan gång, för då blir det ju problem, såklart. Men,
exakt,
okay, ja,
exakt. Apropå captchas. Ja. Igår skulle jag boka ett hotellrum. Mm-hmm. Och då dök det upp en captcha som jag aldrig sett innan. Mm-hmm. Den hade 6 rutor.
Oj.
I varje ruta en tecknad bild.
Nämen.
Ett djur.
Just det.
Och så stod det, välj fjärilen.
Ja, den har gjort också så här, välj vattenmelonen.
Jag tog av mig mina glasögon, lutade mig närmare skärmen. Där fanns en kamel. Mm-hmm. En krabba, en häst, en bläckfisk, en hjort. Nu börjar jag bli nervös. Men pew, det fanns också en fjäril. Det här var enkelt, enkelt, enkelt. Ja. Under bilderna stod det, var god lös denna gåta så att vi vet att du är en verklig människa.
Ja.
En verklig människa.
Ja, just det.
Det räcker inte att bevisa att man är människa.
En verklig människa.
Med höga krav.
Ja, det är det.
Jag klickade på fjärilen.
Ja.
Yes!
Du satte den.
Då dök det upp ett nytt fönster.
Aj då.
Välj kamelen.
Aha.
Jag tittade runt bland bilderna.
Aha.
Det första jag såg var en donut. Mm. Hur dumma i huvudet tror de att jag är? En donut! Vem kan inte se skillnad på en kamel och en donut? Jag är helt säker på att även en AI, en robot, kan se skillnad på en kamel och en donut. Och det innebär att hela den här lilla leken är helt onödig. Jag sitter och försöker hitta en kamel bland donuts. Jag blev förbannad såklart.
Ja, det är rimligt.
Men så såg jag att man kunde klicka på en liten högtalarikon. Och tänkte, för folk med synnedsättning kommer de nu beskriva bilderna. Välj kamelen. En donut. En krabba. En snigel. En delfin.
En kamel.
En häst. En kamel.
Ja, då väljer man en kamel där.
Det här var nästan varit för enkelt. Och faktum var att man fick en annan utmaning.
Aha.
En röst läste upp siffror om man skulle snabbt, som att han skriver in dessa siffror i en ruta. Vi ska höra på utmaningen som blinda får för att bevisa att de är människor.
1, 1, 8, 3, 3, 3. Helvete vad svårt!
Det var inte så jävla lätt. Det var svårt, svårt, svårt. Vad skulle man ha för test då? Hur skulle man på ett bättre sätt kunna avslöja robotar? Vad säger du, Anders?
Nej.
Vad kan människor som inte robotar kan?
Sjunga.
Ja, bra. Mm. Jag tänker att när man bokat sin resa, men innan man får betala så dyker det upp ett pop-up-fönster då, som vanligt.
Mm.
Och, men då ska man alltså luta sig ner i mikrofonen, tänker jag, och nynna signaturmelodier till tv-serier.
Ja!
Vi ska testa det, Ankan.
Underbart.
Om du är en robot, här kör vi igång. Oha. 60-tals Batman. Mission Impossible. Vänner. Familjen Flinta.
Flintstones. Mitta Flintstones.
Dallas. MASH.
Jag kan den, vänta.
Datorn väntar inte.
Nej, jag kan inte. Jag kan inte.
Håller på att förlora människotestet.
Nej då, en tag till.
Skål, cheers.
Where everybody knows your name.
Grattis, dragen människa Anders.
Ja,
precis som jag alltid har misstänkt.
Ja. Det här är ju inte vad vi håller på med i den här podden. Vi svarar på lyssnarfrågor. Vi ska börja med den nu. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. And they're always glad you came. You wanna be where you can see. Our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows. Börja med en riktig kortis. Hur fort simmar en fisk, Eda? Ja. Det är ju en klumpfisk, 3 km i timmen. En vithaj, 56 km i timmen. Det är en för brett ställd fråga.
56 km i timmen är väldigt fort.
Ja. Ja. Hur god är mat? Olika god. Så är frågan ställd. Världens snabbaste fisk? Vet du vilken det är? Det är segelfisken. Kan simma 110 km i timmen. God dag.
110 km i timmen?
Ja.
Simmar det alltså med det motståndet från vattnet?
Och vet du, vissa fiskar, jag tror det här är jag inte säker på om det är segelfiskar, men jag tror faktiskt att det är olika tonfiskar. Att de utsöndrar lite olja på huden för att minska motståndet i vattnet.
När man äter tonfisk så är den ju ofta i olja.
Det är innehållet om du häller ut av det bara...
Usain Bolt brukar smörja in sig med sån tonfiskolja.
Men han springer väl, han simmar väl inte?
Nej.
Okay. Ja.
Nej, han simmar. Men jag säger en Bolt simmar fort.
Vi går vidare. God dag, mina kamrater. Jag och mina vänner var på väg hem genom sommarnatten efter att ha tagit några öl. En debatt uppstod. Två personer i sällskapet hävdar att man hör ljud bättre på sommaren. De menar alltså att det har något med de varma sommarluften att göra, att ljud sprider sig bättre. Ett exempel var att man hör tåg som passerar mycket bättre på sommaren. Mm. Själv tror jag inte alls på det. Men jag känner att jag behöver en fysikexpert för att bekräfta detta. Och därför hör jag mig till er. Hur står det egentligen till med lufttemperatur och ljudvågor? Med vänlig hälsning Emil, Oskar och Elinor. Fysikexpert, jag vet inte. För nu kan det nämligen bli fel. Vi ska gå in under rubriken Anders.
Anders pratar om fysik.
Anders pratar om fysik. Vad tror du, Måns? Hör man ljud bättre på sommarkvällar?
Ljud är ju vågor i luftpartiklarna som puttar på varandra. Kan det vara så att ljud färdas lite bättre när partiklarna är tätare, det vill säga vid högt lufttryck? Och det är det väl ofta när det är lite fint väder. Jag har ingen aning om vad jag pratar om.
Nej, men du simmar i rätt vatten. Vi kör! Förflyttar sig ljud snabbare sommarkvällar? Ja. Ljud kan ju inte liksom fortplanta sig eller förflytta sig i vakuum.
Nej.
Utan ljud behöver molekyler att sätta i vibration för att kunna liksom fortplanta sig. Och varma luftmolekyler, de har mer energi än kalla och rör sig alltså snabbare än kalla. Och det betyder också att det här ökar ljudets hastighet. Enligt sidan ljudtekniker.se så förändras ljudhastigheten med plus 0,6 meter per sekund per stigande Celsiusgrad.
Mm.
Det innebär att om det är 35 grader varmt, det är väldigt varmt, då åker ljudet i 352 meter per sekund.
Mm.
Det är 1267 kilometer i timmen. Och om det är 30 grader kallt, då åker det i 312 meter per sekund, 1123 kilometer per sekund. Det är alltså en skillnad på 144 kilometer i timmen mellan en svinvarm och en fruktansvärt kall dag.
Det var ändå mycket större skillnad än jag trodde.
Så, brevskrivaren, dina vänner har rätt. Ljud färdas snabbare i varm luft. Men de har fel. För ljud som färdas snabbare färdas också kortare. Så här skriver sidan kunskaper.se, det är en sida för högstadielärare i fysik. Naturligtvis är hastighet inte allt. Har du någonsin märkt att du kan höra ljud längre bort under kalla dagar? Det är inte bara din fantasi. Även om ljud rör sig snabbare i varm luft färdas de inte så långt som de gör i kalla temperaturer.
Mm.
Det finns ju en massa annat som påverkar också. Till exempel luftfuktighet, luftens täthet och så vidare. Lufttrycket kan också göra skillnad. Ett helhetsgrepp om det här, angående väder och ljud och årstider, det tar SMHI.
De kan man lita på.
De noterar först motsatsen till vad våra brevskrivare hade noterat. Om vi är ute en kall vintermorgon så kan vi höra mer avlägsna ljudkällor än under en varm sommardag. Och då är det inte främst skillnaderna i temperatur som gör det här. Det är istället hur temperaturen ändrar sig med höjden i ett skikt nära marken som ger de här olikheterna, va? Jag läser vad det står här. Både vindens och temperaturens förändring med höjden ger upphov till att ljudvågorna böjs ned en vintermorgon och upp sommar eftermiddagen. Under ett dygn medför detta att ljudnivån från exempelvis en trafikled kan ändra sig med mer än 20 decibel.
20 decibel? Mm. För att ni som lyssnar ska förstå detta så ska vi nu sänka min röst 20 decibel. Så här låter det när man har sänkt rösten 20 decibel. Nu är jag tillbaks på normal. Stor skillnad.
Jag kommer inte ge mig in att förklara det här rent fysiskt. Det kommer vara obegripligt och väldigt tråkigt. Men man hör generellt ljud alltså bättre än kall vintermorgon. Inte tvärtom.
Inget skjul av bark, inget skjul av bark. Jag måste leva knapert i ett skjul av bark.
Nu ska det handla om bilar, Ankan.
Oh, mitt favoritämne nästan.
Så här skriver
jag köpte en bil igår.
Vad var det för bil?
Det får jag inte säga för att det är en hemlighet. Jag får inte berätta det för min kompis Valle vad det är för en bil.
Okej. Så här skriver Uffe från Hammarö. Hej Anders och Måns. Varför hade inte bilarna i Sverige ratten på höger sida när vi hade vänstertrafik? Alltså före högertrafiksreformen 1967. Precis som de har i bland annat Storbritannien. Detta undrar alltså Uffe. Anders, förstår du frågan?
Absolut.
I alla länder med vänstertrafik sitter ratten på höger sida i bilar. Ja. Men det gjorde alltså inte i Sverige. Och varför var det så?
Det här är jättekonstigt, det har jag faktiskt aldrig tänkt på.
Nej, när du tittar på bilar som är byggda innan 1967.
Ja.
Så sitter de precis på samma sätt som de gör nu.
Men det har du rätt i. Nej, det här kan jag absolut inte svara på.
När vi bytte till högertrafik i Sverige 1967,
ja,
så var vi väldigt sent på det. Alla våra grannländer hade högertrafik sedan länge. Större delen av Europa hade högertrafik sedan Napoleons dagar.
Oj, då är vi riktigt sent på det.
Så de länder som vi importerade flest bilar ifrån,
ja,
USA, Tyskland, Frankrike, de hade högertrafik såklart och därmed rätten på vänster sida. Och då var det såklart smidigare och billigare att de inte behövde bygga om bilarna för just svenska kunder. Men alla bilar var ju inte importerade.
Nej.
Vi hade ju en stor svensk bilindustri.
Ja.
Varför hade inte Volvo och Saab ratten på höger sida? Jo, för Volvo och Saab hade på känn att det bara var en tidsfråga innan Sverige också skulle byta sida. Redan 1931 fanns det en proposition i riksdagen att vi borde gå över till högertrafik.
Mm.
Och sedan var frågan uppe i riksdagen varje år.
Ja.
Varje år från 1931 till 1967. Ja. Så redan från 1931...
Det är som nyheten om jordgubbarna.
Vadå?
Det spelar ingen roll hur det går med jordgubbarna. Varje år ändå kommer rubrikerna jordgubbarna i fara inför midsommar. Det spelar ingen roll, håller ingen med jordgubbarna. Det var samma, alltså, det var liksom, det var trafiklagstiftningens jordgubbar.
Exakt. Så redan från 1931 tyckte bilindustrin att det var inte lönt att sätta ratten på höger och säga, vi ska ju ändå snart byta ju.
Ja.
Vad var då problemet? Varför bytte man inte 1931?
Tågen var ju kvar på samma, kanske samma sort, jag vet inte.
Nej. Problemet var att svenska folket var emot.
Förändring, allt emot förändring.
I en folkomröstning 1955 var hela 83% av svenskarna emot att vi skulle byta. Så regeringen körde faktiskt över folket när vi väl bytte till högertrafik 1967.
Ja, och vi har ju fortfarande inte bytt i gångtunneln där. Gångtunneln mellan stationen i Stockholm och tunnelbanan. Det har vi pratat om. Där är det fortfarande fel. Komma fel.
Den där ångesttunneln.
Ja,
precis.
Vi bor i Stockholm, inte i Stockholm.
Håll dig till höger, Svensson. Håll dig till höger, annars slutar du bara med en smäll. Håll dig till höger, Svensson. Håll dig till höger, annars slutar du åt en redig skräll. Snälla Svensson.
Nu kommer det ett ämne som jag har pratat om många gånger förut. Vad tror du det ska handla om oss?
Djur.
Ja, hej! Kan olika djur förstå varandra? Kan till exempel en katt förstå en fågel? Vilka djur kan förstå varandra? Vi har en katt och en hund och de verkar inte förstå varandra alls. Sam från Stockholm. Vad tror du, Måns? Kan till exempel en häst prata med en hund?
Nej.
Jag läser på Naturskyddsföreningens hemsida rubriken i stora bokstäver. Jag läser en högt för dig, Måns. Du kan läsa högt och se den där bort till dig.
Häst och hund förstår varandra väl.
Va? I en studie, jag tycker faktiskt att den är lite svajig, men det är ändå en studie vid universitetet i Pisa, har professor Elisabetta Plaghi tittat på 20 YouTube-videos.
Ja, nej. Vem som helst kan tydligen bli forskare nu.
Där hästar.
Jag är tydligen forskare varje morgon. Varje förmiddag istället för att jobba. Titta på 20 YouTube-videos.
Ja,
för att jag är forskare.
Ja, men du, Elisabetta Plaghi kan säkert mer om djurs beteenden. Och kan kanske få ut lite mer av de här YouTube-videoserna. Där drar hon för slutsatsen att hästar och hundarna förstod varandra väldigt väl när de lekte. Hon sa att hästarna, till exempel, de gjorde sig mindre genom att böja sig ner och lägga sig ner. Hundarna visade sina tänder och klor mindre. Och båda arterna hade en tendens att lägga sig på rygg för att visa sig sårbara.
Mm-hmm.
Var det allt? Nej, absolut inte. De använde också olika ansiktsuttryck. Både hästar och hundar använde relaxed open mouth, ROM. Alltså munnarna öppna utan att vara spända. Dessutom ägnade de sig åt så kallad rapid facial mimicry. Alltså när man härmar varandras ansiktsuttryck.
Har hundar ansikte?
Ja, det är klart de har.
Ja.
hästar och hundar verkar åtminstone liksom fatta varandra, håller på med. De verkar kunna leka och förstå varandra till viss del. Är det allt, tänker du Måns? Var det allt handlade du komma med Anders?
Nej, jag tror att du har mer.
Men vi får väl börja Måns med att liksom konstatera att även människan är ett djur, eller hur?
Ja, såklart.
Och vi kommunicerar väldigt bra med vissa djur. Det här är en spännande historia. År 1588, det är väldigt länge sedan, då en portugisisk missionär i Mozambik märkte till en liten fågel. Och den här fågeln lockade med sig bybor till skogen och visade byborna bisamhällen.
Mm-hmm.
Så att byborna då tog hand om honungen och själva fågeln fick de här vaxkakorna.
Mm-hmm.
Med ett bra samarbete fågel-människa. Wow. Än idag så samlar Yao-folket i Mozambik honung på det här sättet. Och den här fågeln heter också svartstrupig honungsvisare. Och då har brittiska forskat...
Om jag var i Mozambik,
ja,
och en liten fågel började pipa på mig,
mm,
då hade jag inte fattat att den ville visa mig till en bikupa.
Nej.
Tänk vad många fåglar kanske här i Sverige,
ja,
som vill visa oss någonstans.
Ja,
vi men vi bara följer inte efter, vi fattar inte.
Nej.
Det kanske finns fåglar i Sverige, ja, koltrasta,
ja,
då kanske vill visa oss var det finns en uttagsautomat. Men vi förstår inte.
Nej, så kan det vara.
Man borde hänga på fåglar lite mer.
Nu har hur som helst brittiska forskare studerat det här förloppet.
Med, alltså... Nej, jag och folket är i Sverige. Och ser en duva.
Ja.
Eller en fiskmås.
Ja.
Förföljer. Den här jävla fågeln ville visa mig till lite pommes frites. Förlåt att jag har...
Ja, nu har brittiska forskare studerat det här förloppet när fågeln visar jaufolket till honung. Då går det till så här, att när någon av jaufolket vill ha hjälp av en honungsvisare så använder de ett speciellt lockrop. Och det beskrivs av forskning och framsteg så här. Ett drillande läte följt av en grymtning. Och även fågeln kan kalla på människor. Då använder fågeln ett annat, lite mer tjattrande läte som fågeln aldrig använder annars. I 75% av samarbetarna så lyckas de tillsammans då hitta ett bisamhälle och dela upp på vinsten så att säga. Det var ju människa och djur, men det är två djur som kan då kommunicera. Och alla organismer har något sätt att kommunicera på med sin egen art. Alltså det behövs ju förparning och varning och hitta artfränder och alla sådana där grejer. Men hur är det då med den olika arter, alltså olika djur? Och det finns ganska bra exempel på när djur förstår andra djur ganska väl. Lemuren, känner du till den?
Nej.
Nej.
Det finns så himla många olika lemurer.
Aha.
Bara på Madagaskar,
aha,
finns det 1 miljard olika arter.
I Norge har de 52 ord för
Hawaii-pizza.
Ja, just det.
Okej, den här Leif-lemuren.
Lepilemur heter den.
Lepilemur.
Den utnyttjar information avsett för andra arter, alltså den tjuvlyssnar. Under dagarna så ligger den i trähålor och vilar så. Och då är den väldigt lätt byte för rovfåglar.
Är den lätt byte för rovfåglar när den ligger i sina trähålor?
Då skyddar den sig genom att tjuvlyssna på fåglarna. På andra, den kan ha lärt sig andra fåglars varningsläten. Den kan också tjuvlyssna på en annan lemur, blågmaki. Den har olika varningsläten. Då ligger den där tjuvlyssnar på den. Och då har den maken ett varningsläte för hot och uppifrån. Om den hör det, blir den jättestressad.
Hur lät den?
Men om den hör makelemurens varnings för hot på marken, då det bara skiter den i.
Ja, men lepelemuren,
ja,
den bara ligger och softar,
ja,
uppe i sitt trä.
Ja.
Tittar inte ens efter faror.
Nej.
Låter andra sköta det jobbet.
Ja.
Grovgörat, ja, så att säga. Vilken smart.
Men lepilemur är inte ensam. Amerikanska forskare har visat att zebra, gnu, impala och topi. Vad är en topi? Det vet jag inte. De förstår, de här djuren, babianens varningsläten. Ah shit, nu är babianerna på gång. Det är bäst vi drar.
Så kan babianerna trolla impalorna.
Vad kan vi göra?
Vi gör varningslätet så ser vi hur impalorna flyr.
Så tänker babianer.
Ja.
Vill du ha till exempel på hur delfiner kan samarbeta med människor?
Det vill jag gärna.
I en lagun på Brasiliens sydkust så finns det flasknosdelfiner. De tar hjälp av lokalbefolkningen när de ska fånga fisk. Delfinerna jagar ihop ett fiskstim som de då driver i hög hastighet ihop så. Och då driver, det fram, driver delfinerna fram där fiskarna, till fiskarna som står i vattnet med stora nät.
Mm.
Och sen kommer delfinerna upp till ytan. Bara några meter framför fiskarna. Och med hjälp av speciella huvud...
Det är ju svårt när både fiskarna och fiskarna heter fiskarna. Eller hur?
Ja, men då...
Fiskarna i havet och människofiskarna heter samma sak.
Så delfinerna jagar fram fiskstim till människofiskarna.
Människofiskarna, bara för att klargöra, det är alltså inte... Fiskar som fiskar efter människor.
Okay.
Utan de fiskar efter fiskar.
Vi gör så här. Vi kallar de som fångar fisken, alltså människor, för något annat. Vi kallar dem för...
Johnny.
Johnny. Delfinerna jagar ihop stora fiskstim.
Mot Johnny.
Just det. Och Johnny står i vattnet, bred med nät.
Ja.
Och precis innan delfinerna kommer fram till Johnny så visar de med speciella huvudrörelser och stjärtrörelser var fisken är.
Ja.
Och då kan Johnny kasta nätet precis där. Och då ser delfinerna när Johnny kastar nätet. Då dyker delfinerna ner på botten direkt. Näten är kastad ner. Och då fångar de alla fiskar som flyr undan näten.
Ah.
Och det har också visat sig.
Vem har tagit initiativ, förlåt? Är det Johnny eller delfinerna?
Det framgår inte av artikeln. Men då har forskarna studerat de här delfinerna. I den här lagunen finns det cirka 50 delfiner. Det var 20 stycken delfiner som håller på att samarbeta med Johnny. Och de delfinerna har liksom ett eget gäng. De hänger inte så mycket med de andra. De har lite eget språk och lite snackar sina grejer.
Aha.
Ja.
Johnny-gänget.
Det hade ju inte riktigt, var inte riktigt svar på Svamps fråga, men det var ändå en spännande liten historia.
Det var superspännande.
Brasilien, sydkusten, en liten lagun där. Det förekommer tydligen på andra ställen också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO... Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Vi har fått ett e-brev med rubriken Återkoppling på återkoppling.
Oj, spännande.
Det är Joakim som skriver. Rådjur har inget eget vägmärke. Det är hjortar som har ett vägmärke och mig veterligen finns detta vägmärke nästan bara i Skåne. Rådjur är inte tillräckligt stora, snabba och trafikfarliga för att sätta upp skyltar. Dessutom är rådjuren så spridda i våra skogar att skyltarna skulle behöva stå överallt. Men hjortarna däremot, större, snabba och kan ställa till med skador vid en kollision. Därför har djuret fått en egen skylt. Detta ja. Hävdar Joakim.
Alltså. Jag har kolliderat med en hjort med en Skoda Felicia.
Det gick inte bra.
Varken för bilen eller hjorten. Växellådan hamnade liksom bak i passagerarna så man kunde växla, sitta liksom i baksätet och växla.
Var det då du skadade dina ben?
Jag har ingen fel på mina ben.
De är ju helt långa och knotiga. Och...
Nej.
Det är ingen skada. Anka Johansson,
ja?
Jag kom på att i början av programmet, jag glömde fråga dig hur din vecka har varit, dina veckor, sen vi träffade sist. Vad har hänt sen sist?
Ja, det var ganska vanliga veckor.
Ja?
Absolut. Jag har slutat säga att jag har för mycket att göra.
Bra.
En lite söt historia. Vi var ute en kväll, några vänner alltså, satt utomhus och vi grillade lite och drack någon öl och sådär. En helt vanlig fin sommarkväll. De har en liten son. Han har inte fyllt 2, men han är snart 2. En otroligt söt liten pojke. Han pratar roligt så som små pojkar gör. Han kan inte säga
S. Yes. Nej. När du var liten du kunde inte säga R. R.
Nej.
Vad sa du?
Fajmoj, fajfaj. I samband med den här lilla grillkvällen så fick deras son för första gången i sitt liv dricka Coca-Cola.
Åh!
Det är dåligt med socker, man ska inte ge barn läsk. Det är jättedåligt med socker, ge barn till den ålder läsk, bla bla bla. Ja!
Ja, men det är ju så gott.
Ja, och barn kan väl för fan få lite socker ibland. Han fick Coca-Cola. Och den glädjen är det barnet för ögonen. Alltså, fy helvete vad han tyckte det var gott. Det här som han då kallade fartläsk. Han var i chock av gott. Himlar lyste i hans ögon. Han åt ingenting. Hela hans fokus var riktat på fartläsk.
Ja, men det är det som är faran med söt saker. Att man bara vill ha det.
Och det här är bra människor, det är rimliga människor. Så pojken fick lite mer, men sen blev det inte för mycket. Sådär. Då ville den lilla pojken ha mer av den läsken. Och han fick... Vilket var helt sant, veta att den är slut. Den sorgen. Den sorgen. Alltså ett barn som är 4 eller kanske 12 eller så som gnäller eller gråter för att läsken är slut. Det är inte sött. Det är bortskämda ungar. Men denna ljuvliga lilla varelse. Han insåg. Det finns inte mera fartläsk. Det var helt ärligt. Det sorgligaste, mest uppriktiga sorgen jag har upplevt. Och jag ska vara helt ärlig, det var lite vackert. Det var så himla fint. Han var som ett litet destillat av livet. Han var hela livet förenklat. En kort sammanfattning av liksom mänsklig sorg. Han hade himlen och det togs ifrån honom. Det är så livet ser ut. Man blir kär, sen får man hjärtat krossat. Man blir uppskattad och framgångsrik, sen blir man ensam och gammal. Man får vara med, sen får man inte. Man är ung och vacker, sen blir man ful och ledsen. Man får inte mera fartläsk.
Jag älskar fartläsk. Så här skriver Johan. Kära Anders och Måns. I avsnitt 27 spelar ni en melodi med en kör av danska barn som räknar upp veckans dagar.
Ja, det är en underbar liten bit.
Och de börjar med söndag.
Just det.
Vi får lyssna på sången. Brevet fortsätter. Varför börjar de med söndag och inte måndag? Är det så i Danmark att veckan börjar på söndag? I vilka länder är det så? Och varför? Och framförallt, påverkar detta personerna i dessa länder? Har de söndagsångest på lördagen istället? Känns det skönt att inleda veckan på en ledig dag? Vänliga hälsningar, Johan.
Nej, men vadå? Det här har jag lärt mig redan i grundskolan. Veckan börjar på söndag här också.
Om du har en svensk kalender framför dig.
Ja.
Är längst till vänster i kalendern där då, där veckorna, absolut, där börjar en ny vecka.
Absolut, jag vet.
Brukar det vara en söndag, säger du?
Men veckan börjar på en söndag, det har jag lärt mig.
Herregud, har du aldrig tittat i en svensk kalender?
Ta upp min pappkalender här.
Ja, ska du få se.
Jag vet ju att bladen börjar på måndag, det är inte dumt.
Nu tar du upp veckoöversikten av året.
Ja, det är sant, det börjar på måndag.
Beskriv vad du ser.
Här ligger julklasspengar till mina barn.
I kalendern. Ja, det är ett litet sidospår, det får man ju verkligen påstå. Anders, tror du att danskarna i vanliga fall börjar sin vecka på söndag?
Jag tror att danskarna är precis som svenskarna. Att deras vecka börjar på söndag.
Men
att
svenskarna börjar inte vecka på söndag.
Jo, det gör det.
Du har ju precis konstaterat att svenska kalendern börjar på måndag.
Veckan börjar på en söndag. Men att vi har helgen på söndag så har man styrt upp kalendern så att vi praktiskt har den börjar på måndag.
Ja, men på sätt och vis har du rätt också. Såklart helt fel. Varje gång jag laddar upp den här podden på vårt poddhotell så måste jag välja vilken dag tiden ska publiceras. Mm. Det dyker upp en liten kalender. Lördag morgon 8 ska jag klicka. Mm. Men nästan varje gång är jag precis supernära på att göra fel och välja att podden ska publiceras fredag morgon 8. Detta eftersom kalendern som ploppar upp i det här webbverktyget har lördagen som sista dag i veckan.
Mm.
Och då såklart söndagen som första dag i veckan på.
Ja.
Som du var inne på. Så här är det inte i svenska kalendrar. Men i USA och Kanada med flera länder så är det så här kalendrarna ser ut. Veckan börjar med söndag. Och vad tror du att detta kan ha att göra med, Anders?
Jag tror att det har med kristendomen att göra.
Ja! Nu ska jag prata om de abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam. Och eftersom religion är så viktigt för en massa människor, lite väl viktigt för vissa. Mm. Och det är så lätt att säga lite fel om man är en lekman som jag. Så får man ha lite överseende här. Jag tror att jag har fått rätt på allt, men jag är inte helt hundra. Om du är känslig så kanske du ska hoppa fram lite till år 2020.
Nej.
Och sluta vara så jävla känslig.
Ja, precis.
Jag älskar Pepsi Max. Den fatlätk. Verkligen älskar. Men jag blir inte arg om någon ritar loggan lite fult.
Nej.
Eller kallar det Pepsi Zero.
Nej.
Nåväl. Vilken religion landet har påverkar dels hur kalendern ser ut. Mm. Vilken dag som veckan börjar med då. Och dels hur arbetsveckan ser ut. Alltså vilka dagar man jobbar.
Mm.
Jag börjar med att prata om kalenderveckan.
Mm.
I traditionell judisk och kristen tideräkning är söndagen veckans första dag. Och varför tror du att det är så här, Anders?
Det är för att det är vilodagen.
Fel. I första Moseboken i Gamla testamentet beskrivs hur Gud skapar jorden.
Mm.
Han gör det på 7 dagar.
Mm.
Och det här är ursprunget till både vår 7 dagars vecka och att vi har en vilodag i veckan.
Mm.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Kommer du ihåg i vilken ordning som Gud skapar sakerna, Anders?
Nej.
Det vore ju tappat om han skapade teleskop innan han skapade himlakroppar.
Nej.
Om han skapade stolar innan han skapade stjärten, memes innan han skapade internet och så vidare. Kommer du ihåg vilken ordning?
Han började med himlen och något sånt.
Det är sant.
Ja.
Första Moseboken börjar så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det här var liksom innan dag 1. Gud tjuvstartade.
Aha.
Han kanske beklagade sig hemma. Shit, vad mycket att göra den här veckan.
Ja.
Skapa hela världen och universum. Och allt där i.
Ja.
Skalbaggar och bananer och skit.
Ja.
Bäst jag skapar himmel och jord på min fritid.
Ja.
Så att jag liksom får en flygande start när jag kommer till jobbet.
Ja, komma förberedd.
Så kom han då till jobbet. Dag 1.
Mm.
Gud skiljer ljuset från mörkret.
Aha.
Och Gud kallar ljuset för dag. Och mörkret.
Ja, det var viktigt att han gjorde det. Alltså, det är viktigt att han gör det. Annars var dagarna bara en soppa. Liksom.
Det var bra jobbat. Det var bra dagsverk.
Ja, det skulle vara, om inte Gud hade gjort det jobbet, då skulle det vara det som Lars Winnerbäck beskrev som tandläkarväder hela tiden. Gråvita skyn,
tandläkarväder. Som Sverige i januari. Dag 2. Gud delar upp vattnet på jorden i 2 delar.
Aha.
Och ett valv som Gud kallar för himmel skiljer dessa åt. Någon kommentar på det, Ankan?
Men du delar upp vattnet på jorden.
Jag vet inte riktigt hur detta funkar. Kanske att det kommer vatten uppifrån ovanför himlen, ja, i form av regn ibland.
Ja, och så gör den ett vatten.
Och då har lite vatten där uppe.
Så att det är som en slags sil där uppe och så droppar det ner då.
Dag tre.
Inga frågor.
Dag tre. Gud skapar det torra landet. Och på det torra landet skapar Gud all växtlighet.
Mm-hmm.
Imponerande.
Ja, men han sket i alger och sånt och vattenväxter då, eller?
Faktiskt, när du säger det... Mm. När skapade Gud vattenväxter?
Ja, skriv till fraga@andersochmans.se.
Dag fyra. Gud skapar solen, månen och stjärnorna till att utmärka tider, dagar och år. Dag fem. Gud skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar. Men alltså inte då vattenlevande växter.
Nej.
Tänk om han hade börjat vabba den dagen han dös.
Ja, eller hon.
Eller hon, mm. Gud, hon, ja. Mm. Då hade vi inte haft maneter, valar, måsar,
nej,
både positivt och negativt.
Sjökor.
Dag 6. Gud skapar de marklevande djuren. Vilda djur, boskapsdjur och kräldjur. Mm. Till sist skapar Gud även människan till sin avbild.
Mm.
Och det där sista var ju en liten tabbe, om vi ska vara ärliga. Jorden hade väl varit väldigt mycket bättre utan människan.
Ja.
Dag 7. Gud vilar från sitt skaparverk och välsignar och helgar den sjunde dagen.
Mm.
Men vilken veckodag var den sjunde dagen annars?
Jag trodde det var söndag.
Bibeln säger att Gud vilade från sitt arbete den sjunde dagen i skapelseveckan. Denna dag gav han namnet sabbat, som betyder vilodag. Och han uppmanar människorna att fortsättningen hålla den dagen helig. I judendomen vilar man på sabbaten. Vilken dag är det annars?
Söndagen.
Nej!
Nähä.
Lördagen!
Jaha.
I Israel gör man som Gud. Man vilar på lördagen och börjar jobba på söndagen.
Mm.
Varför gör inte kristna det? Varför gör vi inte som Gud?
För vi vill ha två vilodagar.
Mm, ja, men det är en mycket senare uppfinning. Det där med att vi har helg två dagar. Det kom typ på 60-talet. Det är mycket, mycket senare uppfinning.
Ja. Ja, det är två vilodagar. Stort glapp mellan skapelsen och den socialdemokratiska rörelsen på 60-talet.
Ja. 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 Svaret på min fråga är... Det gjorde vi. Även i kristendomen var det lördagen som var vilodagen.
Mm.
Tills 300-talet och romarriket.
Jaha.
På den här tiden, tidigt 300-tal, fanns det några olika religioner i romarriket. Kristendomen blev ju inte statsreligion där förrän år 380.
Nej.
År 321, alltså innan kristendomen blev statsreligion, bestämde kejsare Konstantin den store att söndagen skulle vara en arbetsfri dag. Innan dess hade folk haft ledigt sin åttonde arbetsdag, och eftersom folk anställs lite när som helst, vilken dag som helst, så hade var alla lediga på olika dagar.
Jaha.
Detta ändrade alltså kejsare Konstantin.
Så man blev anställd en tisdag, då jobbade jag till tisdag, så var jag ledig på onsdag, sen veckan därpå så blev det försköts alltihop.
Ja.
Fiffigt system.
Varför blev det just söndagen som kejsare Konstantin valde att göra till vilodag? Kanske på grund av solguden Sol Invictus. Man dyrkade nämligen solguden på just soldagen, söndagen. Söndagen blev vilodagen och kristendomen hakade på för att vara smidiga, antar jag.
Mm-hmm.
Men söndagen var redan viktig för kristna. Eftersom Jesus återuppstod, citat, tidigt på morgonen första dagen i veckan. Alltså på en
söndag.
Guden Sol Invictus är också skälet till att vi firar jul när vi gör vintersolståndet, då solen åter börjar ta över dygnet från mörkret, är ju runt den 21 december någonstans.
Mm. Mm.
Och kyrkan tyckte att det passade bra att fira Jesus födelse vid en redan inrättad högtid.
Ja, de gjorde ju ofta att man kidnappade andra högtider.
Precis, för att underlätta övergången från en religion till en annan.
Ja, det var lite så att folk var inställda på fest och sen så, ja men då har vi också våran fest då. Så.
Precis. Åh, folket har en fest. Bara så att ni vet, nu firar vi inte alltså vintersolståndet. Just nu så firar vi Jesus födelse.
Ja, skitsamma, vi har fest. Ja, det går
men
bra.
Men det är för Jesus födelse.
Får jag sätta på en låt nu?
Ja, men det är Jesus födelse vi firar. I vilket fall, att söndagen var veckans första dag framgår exempelvis av tyskans namn för onsdag.
Mm-hmm.
Vad är det?
Dienstag.
Det är tisdag. Onsdag. Du har läst tyska på universitetet. Jag som bara har grundskoletyska, jag vet inte.
Jag har glömt.
Mittwoch.
Just det!
Mitt i veckan-dagen. Mm. För att onsdag ska vara mitt i veckan så måste ju söndag vara första dagen. Och så här är det fortfarande i många länder, i USA, Kanada som jag sa, även om då arbetsveckan inte börjar med söndagen. Vi återkommer till detta. Detta var kristendomen och judendomen.
Åh, shit, har du fler religioner?
Vilken är vilodagen i muslimska länder, Anders?
Söndag.
Nej! Inom islam finns ingen vilodag. Och detta är för att deras gud inte blev trött av att skapa världen. Gud påpekar själv detta i Koranen, sura 50-38. Han tröttnade inte efter skapelsen sex dagar. Han blev inte ens trött.
Nähä.
Muslimer har ingen vilodag, men istället har de en ledig dag för kollektiv dyrkan. Och det är varken lördag eller söndag, utan...
onsdag.
Ja, men för det hör man ju så ofta om onsdagsbönen.
Jag trodde att det var fredagsbönen, men...
Nej, men du hade rätt. Det är rätt. Fredagsbönen är så himla viktig. Ja. Det är deras dag för kollektiv dyrkan när de också är lediga. Mm. Det här var alltså vilo- och dyrkansdagarna och veckokalendern. Men vad innebär det här för arbetsveckan då? I största delen av världen har man 5 dagars arbetsvecka. Men vilka dagar, Anders? Mm-hmm. I den kristna världen jobbar man...
måndag till fredag.
I Israel jobbar man...
då måste det ju vara lördag till fredag.
Men lördag var ju sabbaten.
Just det, söndag till torsdag.
Exakt, i Israel jobbar man söndag till torsdag. Sabbaten är på lördagen, sen kör man igång som Gud gjorde när han skapade världen på söndagen då. Och i den muslimska världen så jobbar man...
måndag till fredag där också.
Lördag till onsdag.
Va?
Eller man gjorde det i alla fall tidigare. Men så blev det så svårt att göra business med den kristna världen när man bara hade 3 överlappande arbetsdagar. Så nu har man ändrat arbetsveckan och jobbar, precis som judarna, från söndag till torsdag.
Jaha!
Johan frågade ungefär så här. De som börjar arbetsveckan på söndagen, har de sin söndagsångest på lördagen istället?
Ja.
Det är rätt svar, ja. Svaret är ja.
Såklart.
Hur är det i hinduiska respektive buddhistiska länder? Vilken dag inleder deras veckor och hur ser deras arbetsvecka ut? Vet du som lyssnar, skriv till
frågan@andersochmans.se. Det var allt för den här gången. Herregud, Måns, vad mycket dagar och veckor. Jag är alldeles trött i huvudet. Jag hörde ungefär hälften av vad du sa, men vi är tillbaka om 2 veckor och då ska jag lyssna noga. Hör av dig till fraga@andersochmans.se. Ha det så fint. Hej då.
Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.